Okej, välkomna tillbaka till Rosonero-podcasten igen. Det är jag och Mackan som vanligt. Vi har inte hunnit beta av Roma, så vi hoppar in i den direkt.
Ja, du sov väl inte matchen? Du var väl bortrest?
Jag var bortrest, jag var i Porto.
Roma var ju bättre, de vann rättvist. Men det var nog en av de få matcherna jag såg någon form av matchplan. Och även om den inte var framgångsrik så fanns det en idé i alla fall. Och i 70 minuter såg det okej ut, inte bra.
Och idén var då? Okej.
Ja, det verkar som att han hade informerat spelarna om vilka positioner de skulle ha och hålla dem. Det var bara Bonucci som sprang lite vilse i sin position, vilket han har gjort rätt mycket tycker jag. Jag tycker, som jag sa i ett avsnitt tidigare, att Biglia och Bonucci krockar lite varandra. För Bonucci tar Biglias roll i uppspelsfasen. Han ska hålla sig lite längre bak.
Han är ju trots allt mittback, så att ja.
Ja, och ett trebacksförsvar behöver inte han vara uppe och nosa på mittlinjen hela tiden.
Bonucci var den som ändå fick mest cred för sina crossbollar, sett också till adress. Men det är återigen som din fråga, är det rätt person som ska slå alla crossbollar?
Han gör ju det helt okej, det är inte det. Men det är bara det att han inte hamnar ur position och därför får göra sådana hemlöpningar med brytningar som i princip inte har funkat en enda gång i Milan. Som kanske funkar bättre i Juventus om han hade medspelare som var beredd på att han gjorde de där tjurrusningarna. Men det är ju uppenbarligen inte Romagnoli och Musacchio, tycker jag.
Och vad händer sen då? Varför flyrar vi återigen?
Ja, det är lite individuella misstag. Sen är Roma är duktiga. Jag trodde inte de skulle klara att hålla den här kvaliteten med de spelartapp och ny tränare. Men de ser otroligt tajta ut redan.
Inte ens Biro trodde på.
Nej, han trodde ju lika, eller hur?
Ja.
Det var för övrigt roligt att ha Biro med här. Han är duktig på italiensk fotboll, det är kul.
Vi kan väl säga officiellt att Biro är alltid välkommen tillbaka.
Absolut.
Okej, Milan förlorade mot Roma och halkade efter tabellen. Men varför vann vi inte? Varför tog vi inte ett kryss ens?
Det är slarvet i försvaret, effektiviteten framåt. De är inte kliniska nog. De har en hel del chanser, men de får inte ut någonting av det. Det påminner lite om i fjol. Alltså, ofta kan man ha högt bollinnehav och många skott på bredvid mål, men du får aldrig in den i buren. Och det är ju tyvärr det fotbollen handlar om.
Roma-matchen, det finns säkert massa mer att kommentera och tycka och tänka kring matchen. Men jag tror att alla vill väl höra matchen senast, det vill säga derbyt mot Inter. Så att min hesa röst för dagen tycker jag att vi går vidare. Jag var och såg Malmö FF vinna SM-guld igår i Norrköping. Så vi båda gratulerar MFF, misstänker jag.
Absolut.
Vi är båda MFF här också. Men vi hoppar över till matchen i söndagskväll mot Inter. Okej, gällande matchen i söndags och bara en liten återblick. Om vi ser i tabellen som ser allt annat än kul, vi ligger 10 just nu. Det känns pinsamt, men om vi tar en återblick. 10-11 hade vi 17 poäng efter 8 omgångar. 11-12 hade vi 14. 12-13 hade vi 7. 13-14 hade vi 11 poäng. Alla dessa säsongerna med Allegri. Sen fick han foten, vilket var rätt då. Men det var jobbigt att han gick till Juventus däremot. 14-15 hade vi just 15 poäng med Inzaghi. 15-16 hade vi 10 poäng med Mihailovic. 16-17 hade vi 16 poäng. Och nu efter 2 miljarder, säsongen 17-18, har vi 12 poäng. Och ligger mitt i tabellen, har vunnit mot bottenlag och förlorat 4 matcher mot lag mot toppen.
Förutom då Sampdoria som inte kommer att vara i toppen. Som vi ändå förlorar mot.
Katastrof.
Men 12 poäng med de pengarna utlagda är alldeles för dåligt. Att förlora mot Roma och Inter, fair enough. I alla fall 3 poäng till ska det vara, tycker jag.
8 omgångar, som många säger, det är inte många omgångar. Och det tar tid att spela in ett lag, många nya spelare. Bla, bla, bla. Vi har fortfarande bara 12 poäng hur man än vrider och vänder på den.
Ja, Berlusconi har ju uttalat sig om transfer-sommaren också. Vet inte om han har rätt att göra det, men det har han kanske efter 30 år framgångsrika, 25 av dem i alla fall. Men han tyckte ju att det hade varit bättre att köpa 2-4 ordentligt bra spelare än att köpa 11 helt nya. Han har en poäng, du har en poäng när du säger att vem vill gå till Milan när de inte spelar Champions League om det är en 500 eller 700 kronor miljoner kronor spelare. Samtidigt så ska väl Berlusconi ta på sig en del av skulden, för det var ju faktiskt han som sålde dem till kineserna.
Sen är det också väldigt lätt att sitta med resultatet nu i bakgrunden och diskutera hur Milan borde gjort när han själv inte gjorde ett skit sista åren i Milan.
När han köpte din favorit, som är numera utlånad till Genoa, Bertolacci.
200 miljoner i sjön.
Ja. Nej, men vi kan väl i alla fall lugnt konstatera att förväntningarna var högre ställda än 12 poäng efter 8 omgångar.
Just då till Berlusconi, för att han har en poäng, jag håller med om det. Och han har alltid rätt att säga vad han tycker och tänker om Milan. Han kommer göra dem då. Och vi kommer alltid lyssna på honom, för att han har ändå så pass stor pondus. Så han är faktiskt en enorm milanista, det kan man inte ta ifrån honom.
Oh, nej, det...
Däremot vill jag ändå fortfarande, kanske naivt och kanske korkat, vidhålla att transfers in denna sommaren, förutom Borini, som i och för sig varit duktig, så att inget ont om honom, men förutom honom så tycker jag att Milan värvade väldigt rätt med en, alltså, spelare med stor potential som skulle kunna bli kanske världsstjärnor eller väldigt etablerade toppspelare i Serie A. Men skutan har inte gått åt det hållet.
Nej, Berlusconi har dessutom sagt att han ville aldrig ha Montella, han ville fortsätta med Brocchi. Har han rätt i det? Jag vet inte, det är så svårt. Det hade varit roligt att kunna prova. Tänk att köpa 400-500 miljoner kronor spelare och kunna mäta skillnaden på något sätt. Det går ju inte såklart. Men som jag säger, jag håller med dig. Alla spelarna in har ju kvalitetsmässigt gjort Milan bättre. De är inte ett lag än så länge. Och Borini ska ha all cred. Han gör vad han kan och ibland gör han bättre än han kan till och med. Han har ju hamnat på position nu på högerkanten där han kanske inte riktigt är van vid att spela. Men gjort det helt okej. Både mot Roma och Inter var han ju där ute. Han är ju ingen högerback. Jag vet inte om han är så jäkla snabb heller. Är han det?
Han har i alla fall inte gjort bort sig på sin höger wingback eller vad man nu ska kalla det. Och det är väl inte heller fair mot honom att han som anfallare ska spela helt plötsligt höger ytter eller höger wingback. Så att om man har sett till hans egenskap som anfallare så har han gjort ett väldigt bra jobb. Och han var ju ändå den som visade ganska mycket fighting spirit mot Inter.
Absolut, och crossbollar som Rit-Ola pratade om. Han slog ju och bra med rätt adress. Sen om de alltid ledde till någonting är en annan fråga. Men det är svårt att få reda på varför det inte går bättre för Milan. Mer än möjligtvis the obvious answer att det är 11 nya spelare, ett helt nytt lag, det tar tid att spela in.
På tal om det obvious som du pratar om, en annan ganska obvious är ju ändå det lilla propeller ryska halvdana flygplanet som motorerna hackar ganska ordentligt i. Är han rätt man? Och återigen, är det rätt att ha kvar honom?
Vi har ju diskuterat detta lite inför det här poddavsnittet och jag är väl av den uppfattningen att byta nu, då innebär att du får en ny tränare som inte vet någonting om spelarna eftersom det faktiskt är ett helt nytt lag. Så att jag är nog beredd på att hålla kvar med Montella bara för att jag tror inte det blir bättre att byta denna säsong. Ska de byta tränare inför nästa säsong så bör de göra det direkt efter säsongs avslutning.
Jag håller faktiskt med dig. Av den lilla ljusglimten att det såg ut som Montella hade någon form av desperation på ett 3-4-3 variant. Jag vet inte hur exakt han laborerade. Men i alla fall, vår poäng har ju tidigare varit att ska Milan få rätt på anfallet så ska Suso spela ytter. För där är han jätteduktig. Och Andres Silva, min favorit på förhand, han visar väl inte framför att han hade ett bra skott i stolpen. Lite synd om att det inte gick in, men shit happens. Men däremot så Kisse blev utbytt och någonstans så verkade det fungera bättre. Nu var ju inte mycket sämre än halvlek, eller Milan var mycket bättre, ren desperation. Men någonstans, Jag vet inte vilka siffror han använde, men det såg någonstans ut som ett 3-4-3 eller kanske till och med 3-5-2, jag vet inte hur. Men någonstans så helt plötsligt funkar det. Och målen som Inter får i andra halvlek, jag ska inte vara, ja, jag kan vara lite bitter för jag är bitter. Men det känns fan inte rättvist.
Ja, straffen är ju, det är ju horribelt försvarsspel. Det är ju, alltså du ska ju få avdrag på lönen när du försvarar dig på det sättet i straffområdet i minut 90.
Du pratar Rodriguez. Yeah. 93 var det till och med.
Ja, till och med. Alltså du får inte göra så helt enkelt.
Där var ju faktiskt Montella lite politiskt korrekt och gick ut över De Ambrosio eller fan han heter. För det första till honom ett big fuck off. Men ja, också någonstans smart. Han har ingen chans på bollen. Och ser man på reprisbilden, det är jävligt svårt att inte blåsa straff, även om det är hårt dömt. Det händer hela tiden på plan. Men det är så mycket konstighet kring den här straffen. Det är så det Rodriguez försvarsspel är det, alltså sämt. Alltså poäng, eller som du sa, löneavdrag är ju snällt. Han borde bli piskad på Milanos torg.
Ja.
Straffen, ja, alltså ser man bilderna, reprisbilderna, det är svårt att inte blåsa straff där. Men är det straff? Ja, men då är det väldigt många andra straffar som ska blåsas i så fall.
Absolut, men just i denna matchen tyckte jag ändå att domsluten var rätt så bra.
Ja,
jag kan faktiskt klaga på mycket, jag har inte mycket att klaga på det. Så att jag tycker att han blåser rätt där. För att du ska inte försvara med en omfattning i straffområdet.
Jag vet att han måste ju fått någon stroke innan för att han måste ha missuppfattat synen och hela bedömningen för att bollen är långt. Alltså, han är inte nära.
När den studsar i marken så är den i princip ute.
Men alltså lite, om man ska säga som Djävulens advokat, cred till honom som ändå väldigt lätt faller och faller ganska snyggt. Då man har inget val för att det är någon form av brottningslivtag. Han måste blåsa straff. Icardi som ett kräk, han gör sin hattrick och hänger upp sin fula tröja som helt plötsligt hurras. Men som Montella sa, cred till honom, men han kanske inte får några karmapoäng i slutändan.
Nej, det får han nog inte. Ljusglimtarna i matchen är ju, som du var inne på, att Montella faktiskt gjorde byten som förändrar matchbilden i halvtid, tidigt byte. Den uppfattningen har han ju inte, speluppfattningen eller har ju inte Montella haft innan. Han gjorde ju faktiskt ett bra byte. Sen tyckte jag inte att Kessie var dålig på något sätt. Men det blev ju mycket bättre offensiv balans. Vilket behövdes när man ligger under med 1-0.
Sen vet jag inte heller om Inter backade tillbaka och försvarade sin ledning. Eller varför helt plötsligt Milans försvar.
Men Inter var inte så jäkla offensiva i första heller.
Deras mål, nu låter det bittert. Men deras mål de gör är... Ja, vad ska jag säga?
Egentligen är det 3 försvarstabbar.
Definitivt. Jag har ju en bild, det är svårt att visa en bild i en ljudpodcast såklart. Men deras andra mål, där står våra 3 ganska upphypade försvarare och tittar på bollen. Medan bakom dem, och vi pratar inte en armlängd, utan de är 2-3 meter bakom. Så står 3 andra intranfallare bakom dessa, varav Icardi får bollen som är i mitten anfallen av det här. Alltså hade inte han fått, hade killen bakom honom fått. Alltså den bilden, om ni kan se den så får ni måste ta upp den. För den ligger på,
jag vet inte. Alla forum.
Alla forum, ja. Jag hittade i alla fall på Facebook, Curva Syd, Milano, där finns bilden. Och den är hemsk att se. Och vår kära vän Bonucci, som var en frälsare och på förhand rätt kapten hela balletten. Men han var ju sämst på plan.
Han var sämst på plan. Han, vi pratade om det nyss. Det är något konstigt i positionsspelet. För han, eller så är det bara att han vill så jäkla mycket och så blir ingenting rätt på grund av det. Det enda positiva jag kan säga om Bonucci just nu är att Juventus försvar ser darrat ut jämfört med det gjorde med honom.
Det är en liten tröst. Jag läste någonstans på Svenska Fans Forum där vår podcast ligger ute. En rätt rolig kommentar att Bonucci måste vara en trojansk häst från Juventus som är inne och jävlas i Milan, för att vårt försvar har ju varit katastrof. Om man ska vara ganska ärlig mot i alla fall bättre motstånd.
Jag skrev väl till dig under någon match att undra om han fortfarande får betalt av Juventus också. Så jag håller med.
Med den höga lönen och med tanke på Milans ekonomi så kan man undra om i alla fall han splittar lönen och att han gör den insatsen han gör.
Det som är problemet är ju att han kostar ändå 400 miljoner. Och det är ju inte en spelare de kommer kunna sälja med förtjänst. om det nu skulle behöva sälja spelare efter säsongen. Så att han måste ju steppa upp helt enkelt. Att Zapata inte spelar, det kan vi väl vara glada för också med tanke på hur det gick mot hans kusin.
Han förlorade den matchen ganska stort. Ja.
Försvaret är väl fortfarande våra akilleshäl. Och jag vet inte om det har att göra med spelsystemet. För jag tyckte försvaret såg bättre ut när vi hade en fyrbackslinje.
Absolut. Sen är frågan om Montella själv. Jag kommer alltid tillbaka till honom. För att jag ser återigen. Han är tränare. Det vill säga, han är kapten på båten. Han styr båten. Och hans styrande är inte i mina ögon helt rätt och riktigt. Han har aldrig spelat en trebackslinje tidigare. Och nu blev Milan lite tvungen att spela trebackslinje. Kanske på grund av Bonucci-affären som inte var planerad. Men jag menar, han har valt att spela detta som han är tränare och bestämmer. Någonstans så funkar det inte bra. Han gör ingenting åt det.
Nej, jag vet inte riktigt vad han... Vad skyllde han på nu i helgen? Nej, det var inte på grund av Bonucci vi spelar en trebackslinje. Utan på grund av att vi har inte yttrar nog till att spela tremannaanfall så att säga. Utan då får Suso och Bonaventura spela varenda match. För det kan de inte när vi spelar två matcher i veckan. Men det tycker jag låter som en dålig undanflykt.
Det känns bara återigen skitsnack. Montella har ju blivit en mästare på bortförklaringar. Nu är det såklart att han skyller på en ganska halvdan straff etc. Och fair enough, ja. Men annars sedan, han pratar också alltid om inställning. Och efter matchen så ser man att han går runt och skojar med Spalletti och verkar inte dugg besviken över matchen. I alla fall inte där och då. Sen kan jag förstå att han är givetvis besviken och är ledsen. Men om man pratar inställning återigen, då kan man inte gå runt och tjoa och kimma efter en derbyförlust.
Nej, du ska gå och ta hand med Spalletti, men du ska inte stå och kimma och skoja med honom. Vilken signal ger det till fansen som är överförbannade efter en straff i den sista minuten?
På tal om inställning och tränare, du hade ju en kommentar gällande Napolis tränare.
Ja, där har du ju en kille som har rätt inställning. Jag vet inte om jag får säga de här orden i en podd.
Ska vi ta någon beep-variant på
det? Jag får ta det, men han ville ju... Du har ju nämnt det innan, han blev förbannad när de vinner med 3-1, för varför släpper de in ett mål? Mm. Och det är ju den inställning man vill ha. Det är grinta, det är någon form av... Han förmedlar ju en känsla av att vi måste vinna. Medan Montella förmedlar en känsla av att så länge vi spelar okej så är det okej. Oavsett resultat. Många gånger har skylt på den mentala biten. Och just mot Inter så fanns det ju faktiskt... en bra inställning av alla spelare, tyckte jag. Sen att Bonucci inte lyckades använda den inställningen, men han ville ju.
Men nu måste vi ändå säga vad han sa nu inför matchen ikväll mot City
borta. Det här är en direkt översättning från italienska, och jag kan inte italienska, men han ville säga 11 kukhuvuden på plan.
Och vad menar han med det?
Ja, vad menar han med det? Mm. Han vill ju ha manligt könshormon. Ja.
Mycket testo på plan.
Och det, om man just mot City på bortaplan måste du ju också ha det helt ja. Enkelt.
Men om man försöker göra en snygg översättning så att även han vill ha en jävla attityd. Det går inte att ställa in skorna bara och förvänta sig resultat mot något lag i Champions League på bortaplan eller hemmaplan. Egentligen överlag alla matcher, och det är lite det som är vår poäng i det hela. Att Montella går runt och flamsar och tjo och kimma med extränare och reportrar etc. När man har gjort en halvdålig insats eller en bra insats. Men oavsett vad har man förlorat matchen. Då måste man visa att man är väldigt besviken.
Ja, framförallt är det ju, om inget annat så, som ett spel för media. Så fansen får sitt. Jag kan vara så cynisk att han kan ju få vara, han kanske är så som person. Men han kan inte visa det. Och det finns ju många personer som... Du har ju inte sett Ancelotti särskilt upprörd på plan när de förlorar heller. Men han går ju inte runt och skojar efteråt.
Men skulle du kunna tänka dig att se Alex Ferguson med den attityden efter en förlust?
Nej, absolut inte. Han hade ju tagit in en 4-paket tuggummi och tuggat mer än någonsin. Och sen fått en hjärtinfarkt på Conte. Skulle du kunna tänka dig att se honom kimma så?
Ja, definitivt inte. Och de förlorade helgen.
De förlorar i helgen, ja.
Kan det börja närma sig ett slut på Chelsea-eran? Han har väl någonstans till och med sagt att detta kanske blir hans sista år i Chelsea.
Det var någon som hade en förklaring till varför det går så bra när Conte tar över ett lag. Och det var att hans inställning smittar av sig. Men efter 2 år med den inställningen blir du rätt så trött på den inställningen. Så när jag hörde den, alltså som spelare, om du hör det hela tiden. du kan inte steppa upp mer än vad du redan har gjort, så att säga. Så då kan man bli rätt så trött på det. Och därför kanske man inte lyssnar på honom lika mycket, och därför får du mindre ut av det. Så frågan är om vi vill ha honom, om det stämmer.
Jag kan ta honom om det
är resultatet. I två år kan vi ta honom.
Mer gärna, för att ja, där vi är tillbaka där vi började spåret, och det är ju om Montella är rätt man för Milan. Och sen Conte är det, jag vet inte. Just nu känner jag att definitivt att Conte kan komma hit och leverera två år. Sen någonstans där vi började, är det rätt att sparka Montella här och nu? Han är inte sparkad än i alla fall. Och Fasson och Mirabelli har gått ut och sagt vi stödjer honom till 100%. Givetvis är det bullshit, men de fattar också, som du var inne på, vi kan inte ta bort honom nu. Och vem ska vi ta in? Ancelotti har sagt nej. Hade Ancelotti sagt dörren är öppen, då tror jag att han hade varit på plats redan nu.
Det tror jag också. Och som jag sa till dig, han har ju, det är ju en win-win situation att komma in nu för Ancelotti. För han skulle kunna skylla på Montella om det inte går bra.
Jag tror inte han behöver, för han CV säger sitt.
Ja. Yeah. Tycker nog att i dagsläget med alternativen som finns, så det har snackats om Petkovic. I mina ögon är inte det en bättre tränare än Montella.
Jag har också sett den nyheten såklart, och jag vet inte alls vad han skulle kunna gå in och bidra med på kort sikt. För att jag kan inte tänka mig att han skulle vara en långsiktig lösning.
Det skulle ju i så fall bara vara resten av säsongen, om jag förstod det rätt, i ryktena från Italien. Men
då är vi tillbaka till det du var inne på. Han känner inte spelarna. Visst, han kan väl se det uppenbara problemet som till och med vi amatörsnubbar kan se. Det vill säga tydligheten i spelet. Och jag vet inte, nu har vi väl bytt spelsystem för andra, tredje gången. Och den kontinuiteten är ju katastrof. Och där kan jag tänka mig som ny tränare, man kommer in i ett lag, så gissar jag inte att jag var tränare själv i fotboll, och definitivt inte på den nivån. Men fotbollmanager, det finns ingen likhet förmodligen. Men jag bara tänker på extremt tydligt hur du ska spela och håll dig till den här spelplanen. Givetvis så bra spelare kan ändras spelplan beroende på motstånd och etc. etc. Men någonstans måste han ha ryggrad. Och det jag har sagt från början, att Montella har inte ryggraden i Milan.
Nej, han har förmodligen ingen ryggrad.
Ännu värre.
Nej, men jag håller med dig. Där är ingen ryggrad i Milan idag. Den enda som känns självklar är ju tyvärr Bonucci. Jag skrev till dig att vi kanske skulle prova utan Bonucci och se vad som händer.
Det var intressant att säga att Bonucci själv hade reagerat på en petning. Bara lite så, alltså step up, helt ärligt, och ha 75 miljoner kronor om året, det är dags att leverera.
Ja.
Du får sämst betyg återigen i Gazzettan.
Vem fick bäst betyg? Borini.
Borini, jag tänkte att du skulle säga Icardi, men jag...
Ja, men alltså
ja,
Milan.
Ja, Milan, ja, exakt.
Borini var väl bra, men jag menar Sousa var väl jättebra, tyckte jag. Det målet är ett klassiskt tillstånd.
Fantastiskt mål.
Det var någon som skrev att anfallarna de är för lättviktiga. Alltså, de väger för lite. Nu är ju inte... Inters försvar är ju inga monsterförsvarare.
Miranda ser ut som han är.
Han kan nästan blåsa. Ja, du kan nästan blåsa bort honom.
Ja.
Han hade problem med Silva.
Ja.
Men Silva flög rätt lätt i närkamperna.
Ja, det är hemskt att säga, för Silva kommer inte till sin rätt. Nu hade han ju tyvärr ett stolpskott. Verkligen insida stolpe. Det hade varit så förlösande kanske om man hade fått sätta detta stolpskottet.
Precis.
Men Cutrone är ju ingen fågel.
Nej, men det är väl... Kalanić är väl möjligtvis lite större rent fysiskt.
Ja.
Men frågan är om han hade gjort det bättre i den här matchen. Är han nog för långsam med tanke på vilket intensivt tempo du måste, alltså då måste du hålla med om att det var ju en, om du inte gillar någon av lagen så kan du ju fortfarande uppskatta den här matchen.
Fantastisk,
för det var ju en jätterolig match.
Ja, jag tyckte till och med Åslund i studion som hatar Milan, får man ibland intryck av i alla fall. Han vill ju gärna kasta lite skit på Milan, men han var ju ännu imponerad av både matchen i sig och Milan till viss del.
Sen älskar han väl Icardi, gör han inte det?
Ja.
Han har en poäng, för tyvärr är ju, alltså gör du ett hattrick i ett derby så är du väl ganska duktig som anfallare. Och då rör bollen kanske 5 gånger totalt under matchen och gör mål.
Det är ett kräk som sagt, men han är ju en fantastisk avslutare.
Jag vet inte, det känns lite tunt framåt också för tillfället, gör det inte det? Rent i fysiken.
Det beror lite på också hur vi spelar. Spelar vi 8-3 anfallare uppe, då kan jag tycka att de här två på kanterna behöver inte vara några Bierhoff, Vieri typer. Utan, men visst, nummer nian där, André Silva, är det den rätta tanken? Jag vet inte riktigt. Det är inte Zlatan fysik, givetvis inte.
Han väger hälften så mycket.
Ja, ungefär. Men han är inte heller köpt för att vara en tank. Han är ju en striker. Alltså
det, ja. Jag bara undrar, det beror som sagt på vilken form av spelsystem du ska ha också, ja. Såklart.
Och då är jag återigen tillbaka. Ska vi spela en, två, tre, fyra anfallare? Jag vill i alla fall se en anfallsuppsättning där Suso spelar på en ytter.
Ja. Och Bonaventura var bra i denna matchen. Men nu har inte han varit särskilt bra hittills. Men jag tyckte han var duktig i denna matchen.
Vi har ju nu hans bästa match på länge.
Sen vet jag inte. Biglia, hans fel, ett mål. Är det inte det?
Ett mål är definitivt Biglia. Sen så känns det också hårt att såga Biglia på grund av ett misstag. Dock ett misstag som renderar i ett baklängesmål. Så han ska ju ha massa skit för det. Men jag kan tycka att sett till över hela matchen så gör Biglia en bra insats.
Ja, det gör han. Det är de där misstagen straffar sig mot ett bra lag.
Ja. Ja, då var det värre på vänsterkanten. Rodriguez hade en väldigt svettig afton.
Ja, Rodriguez var inte i toppform. Eller så var det bara det att det var för bra motståndare. Men jag har svårt att säga att Antonelli hade gjort det bättre. Montella ville väl att Calabria ska kunna spela där. Men jag har aldrig sett honom i någon position där.
Inte som en framgångsrik på vänsterkanten.
Nej.
Bara kort tillbaka till lite stats från matchen. Milan har ändå 60% av bollen. Men det mest anmärkningsvärda som jag skrev också till dig kort efter matchen, det var ju betygssättningen att vår stackars lilla pengaräv Donnarumma fick sämst betyg nästan. Han och Bonucci. Vad fan skulle han göra på dessa målen?
Eller nej, jag vet, alltså det betyget förstod jag inte riktigt.
Och kan släppa in tre mål. Men jag menar, det är ju försvarsmisstag alla tre målen.
Ja. Möjligtvis, och ja, det sa de väl i sändningen också, han är ju rätt fumlig med benen. Alltså, han blir ju lätt stressad när han har bollen på ben, på fot.
Men ska man få sämst betyg med en ganska usel Bonucci då? Alltså, jag tycker inte
han är värd sämst betyg.
Det var ju som vi sa, någon boll som han lite fumligt fick slut halvt i panik till inkast. Men det är bättre det än att han slår någon indian mitt i plan som sen renderar en kontring.
Ja, han är ju bra på att rädda straffar.
Han är jättebra på att rädda straffar, men att få ett sämre betyg för att inte rädda, då är man ju på djupt vatten, kan jag tycka.
Ja.
Men annars så, om man säger till Inter, ja, det är ganska intressant att prata om egentligen för oss och våra lyssnare, men det är svårt att inte Kandreva, att han var ju fantastiskt duktig, hade lekstuga med Rodriguez.
Alltså, Perisic fick bra betyg, men jag tyckte att Milan tog bort honom rätt så ordentligt. Förutom givetvis att han gjorde en assist. Men,
ja.
Men jag tycker ändå inte att han var så giftig som han har sett ut mot andra lag.
Och nu fick jag äntligen se, han har Vecinho också. Mattias Vecinho. Och han var ju duktig, men det var ju ingen wow. Han var ju på den här topp 10-listan.
På transfers.
Ja. Och
när man var Bonucci där.
Ja. Och vi vill ha Bonucci som etta.
Ja, det vill vi.
Ja. Jag kan fortfarande tycka att Bonucci är ändå etta.
Lång säsong ja. Också. Vi får se, vi hoppas på
det kan
en
inte
lång
bli,
säsong.
Det kan inte bli sämre.
Nej, det kan det inte. Jag tror inte att Montella får ut det mesta av dagens mål.
Någonstans också har vi sagt i tidigare avsnitt att oktober månad blir väldigt svettig för Milan och Montella. Kan man ge han oktober ut? Nu möter vi Aten snart och vi har Juventus slutet på månaden. Torska även mot Juventus. Alltså, kan man ha kvar honom då? Även om, som vi var inne på, det är ganska dumt att sparka en tränare mitt i säsongen. Ofta leder inte till någonting jättepositivt. Men har Montella tappat omklädningsrummet? Han tar inte poäng efter oktober. Vad fan ska vi då göra med honom?
Nej, det är väl det som är. Om han tappar omklädningsrummet så måste man nog byta tränare. I och med att Bonucci inte levererar så kan ju inte han heller ta ansvaret i omklädningsrummet. Än så länge. Så att jag, nej, det är frågan om han blir omöjlig helt enkelt. Och vad gör man då?
Ja, vad gör man då? Vad finns det för utdrag?
Alltså, Berlusconi-lösningen hade varit att flytta upp Gattuso och hoppas på det bästa.
Ja, men då kan man liksom bara köpa lott.
Ja, nej, absolut. Nej, jag vet inte vem. Finns det några andra tränare som är utan kontrakt?
Jag läste om så här att Lippi har ju varit en del på läktaren och han har väl inte varit... Lippi har inte varit helt omöjlig tidigare heller. Nu har inte han tränat Milan alls. Men han har ju alltid varit i ryktesfloran och han även nu har ryktats lite. Så att, det är ju en gammal räv som kan
Han kan i alla fall försvara spelet.
Han kan försvara spelet, definitivt. Sen kan jag också tycka att hade jag varit Montella, istället för att sparka någon stackars fysiotränare, så hade jag börjat titta på okej, vad kan jag dra nytta av folk kring mig, vad jag får kontakter. Det här som vi pratade tidigare någon gång i något avsnitt om att ha likt det Cedar vill göra med en försvarstränare i Amsterdam. Han själv tar mitten och kris på anfallet. Titta på en sån lösning hade ju varit fantastiskt. Men till och med kolla, kanske vår kära vän Maldini kanske hade varit intresserad av att ta tränarposten som defensiv tränare.
Ja.
Då har han i alla fall ett stort inflytande i klubben och mitt i smeten.
Utan att få skiten.
Ja. Han har inte huvudansvaret utan han kan egentligen bara komma dit med sin pondus och styra upp sakting förhoppningsvis. Jag tror ju till och med att...
Frågan är eventuellt vad tycker Maldini att det är för litet?
Det tror jag också tyvärr. Detta är egentligen bara ett önsketänk. Ja. Att han går in och tar försvarsspelet.
Och... Men jag håller med dig. Vi skulle behöva en framförallt försvarsmässigt behöver ju förbättras.
För att fortsätta så här så får man ju titta på om det är värt att ha kvar en trebackslinje.
Jag tycker Bonucci gjorde bra ifrån sig en fyrbackslinje. De två matcherna vi spelar med det har vi ju vunnit. Men om det nu beror på att han inte har wingers nog, tycker han, den gode Montella, till att spela ett tremannaanfall, jag vet inte. Men Borini kan väl spela på båda sidorna så han skulle kunna avlösa...
Borini har ju spelat utanfall.
Precis, så han på båda, så han borde kunna avlösa. Man kan väl tänka sig att vår gode vän Håkan skulle kunna ta en ytterposition.
Han var på läktaren.
Han var ju avstängd. Kalanić, André Silva, är det? Ska du köra dem så kanske du får ha två man anfall, jag vet inte.
Det känns som vi har fortfarande samma fråga, hur ska vi spela och vilka ska spela? Och det verkar inte heller Montella ha någon koll på.
Nej, och det är ju där man kanske börjar anklaga ledningen. Vad har de köpt för spelare? Har de haft en plan eller har de bara huggit på allt möjligt? Eftersom den uppenbarligen inte finns en plan hur de ska spela från ledningens sida.
För det kan ju också vara... Deras tanke att de ville köpa 3, 4, 500 miljoner kronor spelare och fick inte dem. Och där har börjat köpa på nedre hyllplanet efter det hyllplanet. Och där har vi det vi har.
Det positiva var att vi faktiskt spelar bättre fotboll än vi har gjort på säsongen hittills.
Andra halvet tycker jag är jättebra, Milan.
Ja. Enda jag klagar på, även om det var positivt, det är att vi får ineffektiva. Vi hade många chanser på mål och det var stolpskott och det var räddningar.
Men det kan man också säga kvitt i Handanovic som var jätteduktig och fick jättehöga betyg i matchen.
Han var jätteduktig.
Handanovic tillsammans med Icardi fick bäst betyg i Inter. Så att det säger också en hel del av matchen och att vi då har 60% av bollen och väldigt många avslut både på och mot mål. Så att någonstans får vi ta det goda med det onda. Men trots allt är det fortfarande 0 poäng mot både Roma och Inter.
Det svider.
Det svider jättemycket. En derbyförlust är alltid en förlust och det så kostade mig en jävla massa pengar för jag hade krysset. Så det var lite störigt. Men du Mackan, vi lämnar derbymatchen. Vi hoppas på nya tag. Vi vänder blad. Vi har ju en match redan på torsdag där vi återigen går in i Euroleague där vi har börjat väldigt bra. Denna gång mot AEK Aten.
Har vi börjat så jäkla bra. Höll på att tappa en 2-0-ledning.
Vi har bara tagit bra poäng får man säga.
Vi har tagit poängen. Ja, mot Wien såg det faktiskt rätt så bra ut. ja, allting annat än 3 poäng i den matchen är Montellas fel.
Sen det kan också vara domars fel, för det är en svensk domare i Anders Ekberg.
Just det.
Han som dömde bort Malmö FF i kuppen mot Häcken.
Vi lägger in en brasklapp att antingen är det Montellas eller domarens fel helt enkelt.
Det är i alla fall inte vårt fel och det är inte spelarens, utan det är någon av de här två. Ja, men det ska ju vara 3 poäng.
Det ska vara 3 poäng. Det är dessutom, just nu ser det ut som en enda möjligheten till att knipa en Champions League-plats. Så att det måste helt enkelt vara satsat på Europa League.
Vi får gå den långa vägen likt United gjorde.
Ja, om det är, som du också var inne på, vinner man det så är det ju ändå lite pengar. Och om vi pratar pengar så blir jag ju Milan av med ett sponsorkontrakt med Adidas, verkar det som.
Jättejobbigt att läsa och se detta.
Ja, det är ju mycket pengar, framförallt eftersom det var egentligen 2023 var kontraktet egentligen till.
Som Adidas själva bröt. Av någon konstig klausul vid ägarbyte så skulle de kunna byta detta.
Precis,
eller bryta. Och det känns ju oroväckande att de vill bryta med Milan.
Anledningarna jag har läst som inte är officiella på något sätt, det är att de vill ge mer pengar till Juventus.
Det känns ju ännu värre.
Ja, för Milans del känns det jättejobbigt. Men jag kan ju förstå Adidas som väljer mellan ett lag som inte går så bra och ett lag som spelar Champions League-final 2 gånger på 3 år.
Annars är ju Milan större i Kina än vad Juventus är.
Ja, och det är väl där kanske Adidas kanske har tittat på marknaden och sagt att det är bara en massa piratkopior där borta. De blev ju även av med Audi. Nu har inte det någonting att göra med Milans prestationer, men det har väl det att Audi drar från all fotbollssponsring. Men det är ju ändå rätt mycket pengar som ska hittas någon annanstans.
Så inga sköna bänkvärmar står numera?
Nej.
Tillbaka som gamla träbänkar.
Precis, precis. Satsa på Europa League är väl viktigt nu, så att det kommer in lite pengar. Nu vet jag inte hur mycket biljetter de här matcherna säljer längre, eftersom det inte har gått så bra. I början och i kvalen var det ju galet.
Hypen har väl lagt sig och som man säger, det är väl inte lika spännande att se nu med tanke på att det inte går bra. Och det är precis det Milan hade behövt. Att flyr mot Inter, inte okej. Kryss okej. Flyr mot Roma, inte alls okej. Men alla matcher borde man haft 3 poäng. Då hade
och då hade ju hypen varit lite kvar.
Då hade hypen varit kvar, ja.
Då hade man kanske haft halvfullt i alla fall mot Aten nu på torsdag. Nu har de tur nu så kommer det 18 000.
Det har varit jobbigt om det var så lite.
Ja, jag vet inte. Alltså, jag är orolig att det är en trend. Att det går neråt.
Det blir inte 60 000 som hade kanske varit annars och har varit tidigare.
Nej.
Men annars, om vi går tillbaka till ekonomin och sponsorerna. Det som ryktas är ju då Puma, New Balance och Warrior. Och det som sägs i Sumo ligger på mellan 10 och 15 miljoner euro per år från Puma. Och vet John Pola som håller på The Gunners. Och han menar på att de ger Arsenal nästan det dubbla.
Ja, och United får från Adidas 5 gånger så mycket som Milan får idag från Adidas.
Den United är ju störst med Madrid.
Puma verkar ju ändå vara ett mer erkänt märke än de andra. Det jag kanske hoppades på var att de skulle hitta något obskyrt märke som du och jag inte har hört talas om, som kommer från Kina, så att de kan få in på den marknaden, och helt plötsligt så har de 500 miljoner om året från dem istället. Men ser man det på tröjmässigt så har väl Puma gjort det snyggt med Italiens tröja, tycker du inte det?
Men de har inte randigt som vi har.
Nej. Jag vet, nej.
Men sen de är man ju också så otroligt van vid att ha sina Adidas tröjor. Mm.
Ja, det är 20 år nu de har.
Jag tror det är 20 år. Så det kommer ju bli jättekonstigt. Sist jag minns, jag hade en gammal trött Milan tröja, då hade, var det Lotto Milan hade då?
Ja, hade de, ja.
Ja. Och det var ett tag sedan. Då var jag en liten snorunge.
Ja, absolut. Nej, rent instinktivt så känns väl Puma som det bästa alternativet. Nike har du inte ens varit snack om på grund av att inte ha dem.
Mackan, vi tar med oss någonting positivt alltid. Nu får vi leta långt ner i kakburken innan vi avslutar. Vad tar du med dig positivt?
Spelplan och att Montella faktiskt gjorde byten i derbyt som gjorde skillnad. Tidiga byten.
Ja, jag får tänka, nu är jag långt ner i kakburken och rotar, men jag skulle säga det positiva är som du var inne på, att Milan och Montella gjorde en tidig förändring. Och för en gångs skull att han gjorde en förändring som ändrade matchbilden till vår fördel. Det har jag inte jag sett tidigare, så det vill jag se. Och någonstans att Borini tar med sig sin grinta till de andra. Att visa att du behöver inte kosta en väldig massa pengar för att vara bäst på plan eller bäst i ditt lag. Utan inställningen är så jävla viktig. Och synet i derby där det handlar mer om inställning än kanske just hur många gånger du kan trixa baklänges.
Helt riktigt.
Vår podcast finns på Svenska Fans. Där hittar ni Rossoneri podcast. Vi säger trevlig dag.
Ha det.
Tack. Forza Milan.
Forza Milan.